I den här serien om ordet så försöker vi förstå hur vi ska tolka och läsa Bibeln. Det är ärendet med den här serien. En av orsakerna till att vi valde att predika om Bibeln nu här i september är att det inom några veckor kommer en ny bibelöversättning, NT26. Det har ni inte missat, va? Den släpps i samband med bokmässan i Göteborg som i år har temat Bibeln. Och jag kan inte vara där. Det är nog det som svider mest just nu. Hur som helst så kommer den att finnas att köpa på vårt bokbord här ute precis när den kommer. Det ska vi se till så att ni kan ta del av den där nya översättningen. Den moderna pingstkarismatiska rörelsen har funnits i snart 120 år. Och det gör att teologiska forskare börjar ägna oss lite intresse. Vilka är de där pingstvännerna? Och när jag nu säger pingstvänner så menar jag inte jag pingstkyrkan. Utan jag menar alla de kristna som över hela våran jord bejakar andens verk, tror på Jesu återkomst, läser Bibeln som Guds ord och liksom vill leva ett lärjungaliv. När anden griper in i våra liv. Alla kristna vänner, om de så kallas ortodoxer eller katoliker eller whatever, då är de pingstvänner. Det kanske de själva inte skulle säga, men jag tänker så. Och forskare har tänkt att den här gruppen kristna har ett ganska unikt bidrag till kyrkans förståelse om hur vi ska läsa och förstå Bibeln. Och man har liksom funderat över det här ganska många och kommit fram till att vi läser Bibeln som Guds ord. Vi läser Bibeln tillsammans med den helige ande. Och vi läser Bibeln i gemenskap. Ungefär så. Och därför har vi då den här lilla serien talat om Guds ord, om gemenskapen. Och nästa vecka ska Jenny tala om anden utifrån hur vi förstår Bibeln. Jag ska inleda, och den text som ligger till grund för mina tankar idag är en av Paulus alla doxologier. Ni som har hört mig predika mycket, vilket de flesta av er har gjort vid det här laget, vet att jag tycker mycket om dem. En sån där lovprisning, förlåt, doxologi är ett svårt ord, men det är som en lovprisning. Mitt i all hans dogmatiska text, i all hans lärosatser och allt han tänker, så brister han ut i lovsång. Och det är underbara textavsnitt. Och så här skriver han i Efesierbrevets tredje kapitel, versen 14-21. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta, var stadigt rotad i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Amen. Nu får du ha lite tålamod med mig, för jag kommer knyta ihop påsen på slutet, hoppas jag. Du kanske inte kommer att uppleva att det här handlar så väldigt mycket om bibelläsning och bibeltexterna och sådär. Det är sant. Men jag tror ändå att du kommer att få med dig en hel del om hur vi läser Bibeln i gemenskap. För det första jag skulle vilja reflektera till dig med dig över är min egen berättelse. Din och min berättelse. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek, säger han. I veckan här så hälsade jag på en av alla hantverkare som lufsar runt i vårt hus, i det här huset alltså. De är många. Den här hantverkaren känner jag lite sen tidigare. Han har hjälpt mig att lägga om mitt tak. Och det var ett tag sedan jag såg honom, så jag hälsade på honom och han gick fram till mig och frågade, hur är läget? Jo, det är bra, sa jag. Och så hade vi lite artig utfrasse så där. Och sen så stod han ett kliv närmare mig och så sa han, hur har du det med Gud? Min första väldigt sekulära instinkt var, skit i det du. Det är inte ditt. Vi är så bra känner inte vi varann. Nu kom du lite nära här. Det var naturligtvis inte min pastorala reaktion. Det insåg jag snabbt att så ska man inte säga till en hantverkare som frågar hur det är med Gud. Men det kom lite nära. Och så lite snabbt så reflekterade jag och jag sa någonting som jag brukar säga ibland när jag reflekterar över att få vara pastor. Så jag sa, jag är väldigt glad att jag har ett arbete som tvingar ner mig på knä ibland. Tog han ett steg ännu närmare mig, den här jobbiga hantverkaren, och sa han, är det bara ett jobb för dig? Du förstår, sa han. Jag kan inte leva utan Gud. Jag vet att den här brodern är en hängiven katolik. Så han sa, jag ber Laudes varje morgon med min fru och paternoster innan vi går och lägger oss. Det kanske är mest för att vi snart har 8 barn, sa han. Och jag hann få ur mig, ja, du verkar vara en riktigt god katolik, sa jag till honom innan han gick iväg till sina uppgifter och jag till mina. Men jag kände mig liksom lite övergiven på kontoret. Jag hade gärna velat fortsätta det här samtalet med honom. Kanske hade jag velat förtydliga att såklart är det här mycket mer än mitt arbete. Men jag hade velat säga till honom att det är inte så enkelt att ha ett arbete där mitt liv är mitt arbetsredskap. Det är mellanåt ganska utmanande. Jag hade också velat säga till honom att även en pastor kan kämpa med tron ibland och uppleva att Gud är ganska långt borta. Det hann jag inte säga till honom, så jag säger det nu och hoppas att han kommer inom hörhåll. Annars tror jag att jag möter honom till veckan. Vi får se. Förra helgen så hade vi församlingshelg, ett församlingsdygn, och temat var just min berättelse. Och vi fick öva oss i att formulera våra egna berättelser om våra liv med Jesus. Och vi fick lyssna på varandra, ta del av varandras berättelse. Och vi fick 2 ganska starka livsberättelser om några grabbar i vår gemenskap som ganska nyss funnit Jesus, låtit sig döpas och nu är en del av vår gemenskap. Och berättelserna berörde oss, alla som lyssnade, vågar jag påstå, på djupet. Och vi läste första Johannesbrevet inledning tillsammans. Och jag läser det igen från första Johannes 1:1-4. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och som blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Det kyrkan förkunnar, det jag och andra predikar, det vilar ut, det ska, det bör ifrågasättas. Det är liksom våran officiella liksom lära, kanske i någon mening. Men ditt och mitt personliga vittnesbörd, det går liksom inte att ifrågasätta, men mer än att du kallar den som vittnar för en lögnare. Vilket är ganska svårt. Därför kommer den personliga berättelsen mycket närmare. Och tränger mycket djupare. Och ska vi möta den nyfikenhet som finns kring Jesus, Bibeln och tron i vår tid. Ni får gärna fylla huset här med era vänner och jag ska ta hit dem som jag stöter på och som är intresserade. Men det blir liksom inte effektivt. Utan ska vi möta det så måste berättelserna ut ur oss på ett naturligt och äkta sätt. Jag kommer snart till bibeltolkningen. Stay with me. Därför att vi upptäckte på församlingsdygnet att din berättelse också var min berättelse? Hur kommer det sig att Guds folk så väldigt gärna vill lyssna på vittnesbörd? Vi kan ju berättelsen, vi är ju liksom indragna i den. Så här skrev Paulus nyss, och nu pratar vi om vår berättelse. Stå fasta, var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. Varje familj har en berättelse. Min far var på ett visst sätt, hans far var på ett annat sätt, men jag märker att mitt sätt är lite som farsan och farfar. Och mina barn kommer att få en del av mig. Det goda hoppas jag, men också kanske en del av det som inte är bra. Alltså vår kultur i familjerna formar liksom en berättelse. Så är det också med en församling. Och jag märkte att de som delade sin livsberättelse på när vi var tillsammans på församlingsdygnet, de var så glada över att få göra det. Det var som att de hade, det här vill jag berätta för min familj. Jag vill att de ska veta. Och jag anade att när församlingen som var samlad där sa sitt amen, så gjorde det gott i oss. Och så var det som om våra liv flätades samman. Vi förenades i erfarenhet, i tro, trots våra olikheter. När forskare har studerat den där pingstkarismatiska rörelsen som vi tillhör, så har man konstaterat att de har en gemensam berättelse. Det finns en Pentecostal story, en pingstberättelse, som handlar om hur vi ser på Jesus. Jesus är min frälsare. Jesus är den som helgar mig. Jesus är den som döper mig i sin helige ande. Jesus är den som helar och gör mirakler än idag. Och Jesus är den som kommer att komma tillbaks. Där har ni pingstberättelsen. Och jag är medveten om att den här kulturen ibland av en gemensam berättelse har dragits lite för långt. Den som inte känt sig igen sig i vår gemensamma berättelse har ibland uppfattat sig själv som en andra klassens kristen och dragit sig undan. Så ska det naturligtvis inte vara. Men vi har ett gemensamt vittnesbörd som finns där för att ena och inte splittra. Och så är det så att den här berättelsen utgörs ju av din berättelse. Din berättelse bekräftar den stora berättelsen, och den stora berättelsen omfamnar din berättelse. Och hur kopplar då det här till bibelordet? Jo, för det är så vi ser på Bibeln i väldigt hög utsträckning. Vi speglar vår egen berättelse i bibelordet. Man skulle kunna säga att de pingstkarismatiska kristna, de är berättare. De är storytellers. Vi älskar att höra om vad Gud har gjort, hur Gud har gjort, när Gud gjorde det i våra liv. Och man brukar säga att våra primära skrifter, det är Lukas skrifter. När Lukas i Lukas evangeliet talar om den helige ande och fortsätter att skriva i apostlagärningarna om en liten kyrka som missionerade, som blev fylld av ande, som profeterade, som bad för de sjuka och som såg sig liksom ge sig iväg till jordens yttersta gräns. Och så speglar vi vår egen berättelse i den berättelsen och så säger vi, det är vi. Vi är dem. Vi hör ihop. Så Bibelns berättelser blir vår berättelse. Och det är därför som vi läser Bibeln tillsammans, för att försöka förstå vår egen berättelse och vår gemensamma berättelse. Och när vi läser bibelordet så ser vi att det de upplevde för 2000 år sedan, det har jag fått uppleva. Och så kopplas vi samman med Bibeln. För Bibeln blir alltså inte bara dogmer att förhålla sig i. Den blir en världsbild att leva i. Och ibland tänker jag så här, att den världsbild som Gud målar fram i den här underbara boken, den är som en vacker tavla. Och det finaste av allt är att jag finns med där i det här porträttet. När Gud tecknar världen, när Gud tecknar sitt engagemang i den här världen, så finns min bild med där. Och din bild, det du gör, det du upplever, det du erfar just nu. Vi kan få bli en del av det där motivet. Det är därför Hebreerbrevets författare kan skriva att Guds ord i Hebreerbrevet 4 är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och det tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Det här Guds ordet är Guds berättelse om hur han engagerar sig i vår värld, skapar den, har sin hand om den, vill frälsa den och kommer ta hand om den vid tidens slut. Det är Guds oerhört vackra berättelse. Och din och min berättelse är inkorporerad i detta. Tänk att få läsa då. Vad spännande det blir. Att hitta sin egen plats i Guds stora konstverk. Till slut då, så skulle jag vilja återkomma till ett uttryck som jag en gång har lagt ut för er, men inte till fyllest. Så jag vill ta det igen. Jag tycker det är så fantastiskt. För jag snubblade över det hebreiska uttrycket för att veta. Och jag skulle vilja säga att veta är också att känna. Det är en liten tanke som är lite besvärlig för oss i vår upplysta del av världen. Men i Gamla testamentet så möter vi det här ordet yada. Och det kan bäst översättas med att veta eller känna till. Yada är att veta mer med hjärtat än med förnuftet. Den vetskap som inte uppstår genom att man tar ett steg tillbaka för att betrakta och undersöka, utan kunskap som uppstår genom aktivt och avsiktligt engagemang i levd erfarenhet. Det är någonting annat. Det handlar alltså om intellektuell kunskap, men också om relationell närhet, om intimitet. Det här ordet används för den fysiska kärleken mellan älskande par. Och Rudolf Bultmann skriver om yada: inslaget av objektiv verifiering är mindre framträdande än inslaget av att uppfatta, känna eller lära genom erfarenhet. Därför är jag glad över att tjäna i en rörelse som säger att du kan få erfara Gud på det ena eller andra sättet. Vi sätter ingen blueprint på hur den där erfarenheten ska se ut. Gud möter oss personligt. Men du kan få uppleva Gud. Och med tiden så sätter sig upplevelsen i din kropp, i din själ och i din ande. Nu då till det som jag inte hann att säga förra gången, men som jag tycker att jag hinner säga nu. Yada, det betydde att jag kände Gud, men jag hade mött Gud som den som verkade mitt i historien. Och Gud hade liksom initierat en förbundsrelation som krävde ett gensvar. Att känna Gud, det var inte bara att ha kunskap om Gud. Det var inte att ha upplevt Gud. Utan att yada Gud krävde ett gensvar. Och mitt ja till Gud var såklart det första gensvaret. Men det viktiga gensvaret, det var att lyda Gud. lyda Gud. Det här är svårt att ta till sig i vårat väldigt individualistiska me, myself and I. Men vi har faktiskt underkastat oss Gud. Och därför kan Johannes skriva att kärleken till Gud är att lyda hans bud. I 1 Johannes 5, 1-4 så skriver han: var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Syftet med att läsa och förstå Bibeln är alltså att låta kärleken till Kristus synas i efterföljelse. Vi läser för att leva. Inte i första rummet bara för att förstå. Vi läser den här Bibeln som ett kärleksbrev från Gud, men också en instruktionsbok för våra liv. Och att säga att vi älskar Gud, det är också att säga att jag vill följa dina bud. Och vilka de där buden är och hur de ska förstås och hur vi ska leva och alltihopa, det har vi ju diskuterat och debatterat i alla tider. Och jag har ingen färdig blueprint för det, men det är det vi upptäcker i våran gemenskap. Därför att det andra jag vill säga om Jada, och som är tydligt, att känna Gud, att erfara Gud är att lyda Gud. Men det är också tydligt i både Nya och Gamla testamentet att det är gemenskapen, förbundsgemenskapen som är platsen, sammanhanget för tolkningen av den förvandling som blir resultatet av att känna Gud. Det Gud erbjuder oss är genom att ett förbund vara Guds folk. Han bor mitt ibland oss. Och när vi i gemenskap i församlingen, i våra förbundsrelationer, tillsammans får lära känna honom på ett sätt som inte präglas av distans och kontroll, utan vi kan lära känna Gud på ett sätt som präglas av deltagande, förtroende och ansvar. Därför så läser vi inte så mycket Bibeln för att förstå Gud, utan vi läser Bibeln för att lära känna Gud. Och det är en viss skillnad på det. Det här är ett levande ord, säger vi, som läser oss. Vi får lära oss jättemycket om Gud i den här boken. Men det är inte bokens yttersta syfte. Den här bokens yttersta syfte är inte att du ska förstå massa saker om Gud. Utan den här bokens yttersta syfte är att du ska komma in i en förbundsrelation med Gud. Att du ska bli en del av Guds folk. Att Gud ska förvandla dig. Att Gud ska hjälpa dig att leva ett liv så som han tänkte för oss människor. Så det är därför faktiskt när vi har bibelkvällar på tisdagar som vi läser Bibeln i grupp. Vi börjar med att bara sätta oss ner. Och tänk då att vi kommer till den här boken med våra livsberättelser. Med våra vittnesbörd. Det här är jag. Vem är du? Vad har du upplevt? Har du upplevt det här? Och så blir vi en del av den där tavlan tillsammans. Vi upplever Bibeln mer än vi förstår den. Nu ska vi avsluta strax fira nattvard. Jag antar att jag idag bara har velat ge dig och mig en möjlighet att kliva ett steg närmare Jesus. Att ta ett steg till på vår egen vandring. Och jag är så fascinerad över Paulus. När han sitter i fängelse så är han avskuren från gemenskapen. Det märks väldigt tydligt att han far illa av det. Men det märks också att han har hittat någonting som är så mycket större än allt annat i livet. I Filipperbrevet så skriver han: till för mig är livet Kristus och döden en vinning. Om jag ens skulle dö från den här jorden så har jag vunnit. När han är i mörkret och säger det finns bara seger här. Hur den går så finns det bara seger. Blir jag kvar så får jag vara tillsammans med er och det är gott. Men dör jag så kommer jag till Kristus. Hur kan man komma till den överlåtelsen? Och trots att han gör den väldigt, väldigt frimodiga proklamationen eller liksom bekännelsen så skriver han i Filipperbrevet 3, versen 10-12 några verser som jag undrar om de egentligen är hans. Är det du som skriver så här, Paulus? Är det du som känner så här i din isolering? Du har ju gett hela ditt liv till Gud. Du har gett ut på missionsresa efter missionsresa och du är beredd att offra ditt liv för hans skull. Du har all teologisk kunskap man kunde tänka sig på den tiden. Du har planterat församling efter församling. Ändå så formulerar han sig så här. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det. Nu när Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Ibland så står vi här och inbjuder dig som vill bli en Jesu lärjunge liksom, att ta första steget och bli en kristen och bli frälst och allt vilka ord vi än använder. Jag tror vi ska göra det. Men jag tror att vi också ska likt den här jobbiga hantverkaren på kyrktorget här ute rikta lampan lite mot oss själva. Nu när Kristus har fått mig i sitt grepp. Hur ser min efterföljelse ut? Hur viktig är Kristus för mig? För mig. På riktigt. Jag tror vi behöver göra den kanske inte alltid så behagliga övningen. Ibland får man hjälp av någon. Men vi är alla kallade att vandra mot Kristus. Och om du är här för att ta ditt allra första steg, wow, vi är så glada för det. Om du är här för att ta ditt tusende steg, vi är så glada för det. Livet är en vandring. Ibland går vi vilse, ibland stannar vi, ibland backar vi. Men vi är alltid ett folk som är på väg. Och vi gör det tillsammans. Och vi gör det med våra egna berättelser i ljuset av Guds stora berättelse. Amen. Herre, jag tackar dig för att vi får leva våra liv i ljuset av din nåd och din försoning. Du har ditt ansikte vänt mot oss varje dag, varje stund. Du känner oss så väl. Du vet vad som rymmer sig där inne. Och jag ber Herre att vi ska få sätta in våra egna livsberättelser i din stora berättelse. Jag ber att vi ska få läsa ditt ord och se hur det läser oss. Och tacka dig för din nåd och för din kärlek. Tacka dig för att vi får känna dig, erfara dig, uppleva hur du rör dig ibland oss i våra liv, i våra hjärtan, i vår gemenskap här. Och jag bara ber att när du har fått oss i ditt grepp att vi ska vilja fortsätta vandra de stegen närmare dig, Herre. Välsigna nattvardsstunden, välsigna den här delen som är kvar av gudstjänsten när vi ska få vara tillsammans med dig på det här sättet. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 80030. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.